Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Steering wheel, here.
Det har varit race igen, tack och lov. Vad härligt det var ändå att det blev lite åka av i Singapore trots allt regnande. Det var nästan så att man trodde att det skulle regna bort där i Singapore. Och i den där värmen är man kanske inte van vid att det ska ösa ner så mycket som det gjorde i Singapore. Hur är läget, Anna Andersson, dagen efter Singapores GP?
Jo, men jag är ganska torr, så det är lugnt.
Ja, härligt. Det har inte öst ner likt det gjorde i Singapore ner hos dig.
Det har det inte gjort, nej. Men å andra sidan, just där i det området så händer det ju att det kommer sådana där skyfall. Och med tanke på att luftfuktigheten är så himla hög så tar det ju en sån en vansinnig tid liksom, innan det torkar upp rejält. Så vi fick ju vänta och vänta och vänta.
Ja, det öste verkligen ner. Vi ska säga det att nu är vi ju liksom tillbaka här på schema, så att säga. Det gamla, hedliga, goda F1-schemat. Vi har haft 2 veckor där vi har kört våra specialavsnitt, Förarnas väg. Och vi får väl börja med att tacka för att det har kommit in mycket god respons. Lite av folk som har varit lite sura på att vi, ja, framförallt jag då, har gått åt lite hårt åt de här pappas pengar pojkarna. Men även många som har varit nyfikna och glada över tilltaget av oss.
Ja, men det är ju alltid trevligt när folk uppskattar att vi förnyar oss, va?
Det är också kul att folk inte uppskattar det, tycker jag. Där folk är liksom lite sura, men ändå hör av sig. Fortsätt med det, ni som har gjort det. Det har varit kul att se.
Ja, engagemang är alltid roligt. Då får man ju lite bättre känsla för om det vi gör går åt rätt eller fel håll. Och så kan man ju liksom putsa lite på det. Så att vi är nöjda och ni förhoppningsvis också lyssnar.
Ja, och har man då lyssnat på eller inte har lyssnat på de här specialavsnitten, om man inte har lyssnat på dem så kan man ju faktiskt göra det när man vill. De är ju liksom inte tidsbaserade på samma sätt som ett sånt här avsnitt när vi snackar ner ett race, utan de 2 senaste avsnitten så har vi gått igenom 4 förares karriärer, och det började ju då med ett pappas pengar avsnitt när vi plöjde igenom hur och varför Nicolas Latifi och Lawrence Strulovic tagit sig till F1 och på vilket sätt och sådär. Mm. Och det är ju så att vi har ju många goda, fina förare framför oss att gå igenom.
Mm. Absolut, men nu tänkte du kanske på pappa Stroll där, va? Eller tänkte du på sonen?
Sa jag Lawrence?
Yes!
Ja, det är ju snurrigt där. Jag var så fokuserad på att jag skulle säga Strulovic istället för Stroll. Så det får jag bjuda på. Det är ju lite samma person. Lance och Lawrence och Strulovic, Stroll. Lite samma personer. Det kommer komma avsnitt när vi går igenom andra förare som har lite mer gedigna karriärer. Och det kommer ju bli när det passar och det inte har raceats och ska raceats. Nu är det inte många race kvar av säsongen. Men från båda oss, tack och kul att ni har sagt vad ni tycker i alla fall om det här tilltaget från oss. Men nu ska det bli lite vanligt avsnitt, och i och med att vi nu är tillbaka då på liksom schema så var det ju såklart så att det hände det vi väntade oss skulle hända. I och med att vi gjorde 2 förinspelade avsnitt så kom det ju nyheter om kontrakt i samband med att de här avsnitten kom ut då.
Mm, såklart, det var väl egentligen bara att vänta, var det inte det?
Jo, exakt. Och vad har hänt då sen sist? För det är ju ändå ganska stora grejer som damp ner i nyhetsbrevlådan. Mm.
Ja, det började med att Williams och Nicholas Latifi kom överens om att deras gemensamma framtid slutar i och med att den här säsongen slutar. Så att Latifi lämnar Formel 1.
Och det var ju på tiden, tycker ju en sån som jag. Och ni som har hört av er och varit vansinniga på att jag har varit lite hård mot Latifi. Ja, nu kommer ni få höra mig sluta kackla om Latifi. För att snart är det över. Nu har man fått det svart på vitt. Nu ska han lämna Williams. Mm. Och han har ju sagt... ja, vad säger du?
Jag skulle bara säga att Zhang Youzhou, han är nog också rätt glad över att Latifi lämnar Formel 1 efter den behandlingen som han fick under helgens lopp i Singapore. Medan själv så stannar ju Joe hos Alfa Romeo.
Ja, den ihopkörningen ska vi komma till för att när vi går igenom vad som hände i Singapore. Men det som är klart är Latifi ut från Williams. Han har sagt, jag förstår deras beslut. Det är en resultatbaserad bransch och så vidare. Ja, det tror fan att det egentligen är. Men du har ju spelat med lite andra regler, Mr. Latifi. Men han har ju, ja, han förstår deras beslut, va? Han har ju inte rosat marknaden i år. Då blir det ju intressant att se vad som ska hända i Williams. För där har man ju inte fått exakt reda på hur det ligger till. De har en talent driver som heter Logan Sargent. Det är han som är deras talent driver. Han ligger trea i F2 bakom Drugovic och Theo Pourchaire. Och det är tajt det där mästerskapet. Jag läste om att han måste då, den här Logan Sargent, för att kunna... om det nu är så att det är honom de vill satsa på i och med att han är deras talent driver, så måste han komma femma i F2. Och han ligger just nu trea, som sagt, bakom de där två. Och det är tajt med poäng ner till sjunde platsen. Och då undrar jag en sak om F2. Där, när man kollar F2-schemat, så står det att det är ett race kvar av säsongen. Och det är Yas Marina, 20 november. Det är ju ett väldigt annorlunda schema än vad man förväntar sig då, om man är som jag och många av våra lyssnare, lite så här, ja, man småsneglar på F2 lite då och då, mer och mer ju mer man förbrukar eller liksom kollar F1. Så det har liksom följt F1-schemat fram tills nu, och nu är det liksom ett långt uppehåll in till sista racet.
Ja, men tänk på var kör F1 någonstans de kommande. Det är ganska stora. Ja, det är ganska stora förflyttningar här. Det är Asien och sen så ska vi över till USA och till Sydamerika. Det är ju ganska stora förflyttningar som kostar väldigt väldigt mycket pengar, så att där väljer man ju kanske göra en något mer ekonomisk och kostnadseffektiv satsning. Men är man intresserad av att kolla in Logan Sargent, så kan man faktiskt kolla på den första träningen till USA:s GP, för då ska han köra för Williams.
Mm. Och det blir lite spännande med vad som ska hända i Williams. Nu är jag liksom superintresserad av hur det ska gå för Williams när de ska få in en ny förare. Det tycker man ju är kul att få eller liksom lära känna en ny rackare i det där. Det är klart, Latifi ut. Han kommer inte köra mer efter den här säsongen. Zhang Youzhou, klar med nytt kontrakt för Alfa Romeo.
Precis.
Tsunoda, klar med nytt kontrakt.
Ja, han är klar med nytt kontrakt, och den tycker jag är lite mer intressant, därför att Tsunoda har ju inte tagit poäng sen vi var i Spanien. Det är ju månader sen. Han har inte haft det så här superenkelt. Och även om Pierre Gasly har ett kontrakt, så ryktas det ju om att Alfa Tauri skulle kunna tänka sig att sälja honom, det vill säga mot en ekonomisk ersättning då, släppa honom till Alpine som väldigt
gärna... En transfersumma liksom.
Ja, för Alpine vill ju väldigt gärna ha två franska förare, det skulle ju vara snyggt för ett franskt team. Och i det fallet så sitter man då kvar med Tsunoda, och han är ju bra på mycket, men han känns ju inte alls som någon form av teamleader i min bok.
Nej, han är ju ingen trygg punkt.
Nej, han är ju inte den här föraren som utvecklar bilen, ser till att man plockar poäng, tar de nödvändiga poängen och lyfter teamet framåt. Han är ju mer den som talar om att det här går åt fanders.
Ja, vilket det gjorde en återigen här nu i Singapore som vi ska prata om. Men det kommer ju lägligt inför Japans GP, förlängningen med honom.
Ja, absolut. Det är till nästa helg. Det är klart att den gjorde det, för att han har ju en stöttning av Honda. Och Honda äger ju också Suzuka som vi ska till nästa vecka. Så att, men det som jag kan tycka är lite intressant, det är ju då vad vill Alfa Tauri ha in till Tsunoda? Där känns det som att Helmut Marko har sagt att man tittar i sina egna led. Men i de egna leden finns inte den erfarenheten som man skulle kunna luta sig åt. Och är då Tsunoda inte den erfarenheten som man kan luta sig åt heller, så kanske man behöver titta utanför boxen. Och utanför den här boxen så står ju Nykter Friis och knackar lite på dörren. Vi vet att han har varit i Österrike. Vi vet att han har pratat med Marko, som är känd för att vara talangscouten där. Vi vet också att Helmut Marko stod i en intervju med Sky och log över hela ansiktet när vi pratade om, eller när journalisten frågade honom om framtiden och vilken framtid som gäller. Då visar han upp ett ansikte som inte var lämpat att spela poker med i alla fall. Så att det kan ju bli att det är en sån tanke där, för att släppa då Gasly, få in lite pengar, titta vad De Vries som faktiskt har vunnit Formel E, varit testförare hos Mercedes under längre tid, om han då kan ta den platsen in till Tsunoda. Vi vet inte, men det pratas om det. Och det tycker jag är intressant.
Ja, det är mycket prat och snack och rykten som är liksom, det kittlar mycket gott nu i liksom ryktesvägen. Mm. Vi har också hela budgetryktes-härvan som vi också ska prata lite om efter vi har pratat om Singapore. Mm. Men de förare då som är inkluderade i kontraktsryktena inför nästa säsong, det är ju alltså då de som inte är klara. Tsunoda, Joe, klara. Latifi, klar. Ut alltså. Och sen är det då Gasly, Schumacher, Nyck, De Vries och Hulkenberg. Som det liksom ryktas om.
I Tyskland, som jag har en viss dragning till, där pratas det ju enormt mycket om att om man inte ska få någon tysk förare i Formel 1 nästa år. För det har ju inte hänt sedan, jag tror att det är typ 81. Alltså. Det är vansinnigt länge sedan Tyskland inte hade någon förare. Och för ungefär 10 år sedan så hade man 7 tyska förare på griden. Eller om det var 2010 kanske, säg 11-12 år sedan då. Så man hade väldigt, väldigt många förare. Och där har ju inte hänt någonting, för att man har ju haft en, la ner den tyska Formel 3-serien, och man har haft svårt att få fram förare, plus att det kostar ju så ofantligt mycket pengar att ta sig hela vägen till Formel 1, och Tyskland har man inte heller någon statlig satsning på det där. Så att då pratas det mycket om det blir Mick Schumacher som får behålla den där platsen hos Haas, eller om det är Nico Hülkenberg som återkommer då till F1. Han är ju betydligt äldre, De Hulk som han själv kallar sig.
Det är så himla roligt när du ska säga någonting som är lite tyskt, att du pratar perfekt svenska och sen så kommer det perfekt tyskt uttal. Det är så jävla roligt att det blir, det är liksom som när någon ska snacka engelska och man har den där perfekta amerikanska dialekten och inte någon slags accent av den svenska brytningen. Jag brukar köra den när jag ringer och beställer pizza ibland. Om jag ska ringa och beställa en, kan jag ringa så här: hallå, hej, jag skulle vilja beställa 2 pizzor. Jag tar en brezaola och så tar jag en mezzaluna. Lite den känslan är det när du ska uttala då bara ett namn då på Nico Hülkenberg. Nej. Det blir roligt.
Hülkenberg. Ja, men jag tycker
jag har svårt att skratta. Jag har svårt att inte skratta när det händer. Nej, och det är ju bara för att det är professionellt.
Det är helt okej att du skrattar åt mig, Filip. Det är lugnt. Men det känns ju lite jobbigt för mig också, kan jag ju känna, att om det inte skulle finnas någon tysk förare i Formel 1, för så länge som jag har jobbat med F1, vilket ju är mer än 20 år, så så har det ju alltid funnits någon där, och det finns ju ett så otroligt starkt motor- och bil- och F1-intresse i Tyskland. Men i alla fall så pratar vi om Mick och om Hulken.
Ja, och det är ju då för att Vettel ska dra, och då om Schumacher också inte, alltså om han inte heller får någon plats någonstans och Hulken inte kommer in, så är det liksom tomt på tyskar.
Ja, då är det verkligen tomt på tyskar. Och det finns inte så där vansinnigt mycket bakom heller. Men det jag kan tänka mig är att vi har ju Audi på väg in i Formel 1 som motortillverkare. Och de ligger väl också och brummar där i bakgrunden. Och de vill ju väldigt, 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 väldigt gärna ha en tysk förare. För det är ju bra för marknadsföringen på hemmaplan. Så att man vet ju inte riktigt vad de kan spela med här heller för att hitta en lösning. Och Nico Hülkenberg är ju knappast framtiden för tysk racing.
Men skulle kunna vara en trygg, rutinerad förare bredvid en sån som Tsunoda, tänker jag.
Ja, fast hos Alfa Tauri.
Utan politik, så att säga. Så tänker min hjärna så.
Ja, alltså, Nico är ju ganska... Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig här för att det ska kännas helt schysst alltså. Men han är ju lite speciell, den mannen, med sitt sätt att uttrycka sig, sitt sätt att vara. Jag vet att jag gjorde en intervju med honom för... Jag fick en sån här en one-to-one. Det var bara han och jag som gjorde en intervju. Och då gjorde vi den på tyska. Och så frågade jag...
Som sig bör.
Ja, men naturligtvis. Ja, men du får ju mycket bättre svar. Ja, när du gör det på en förares moders... mål. Så att det är klart att jag har gjort det när jag varit tyska förare. Det har ju inte varit någon snack om saken. Men i alla fall så vet jag så bra. Han körde för Renault då, och så pratade vi lite grann om kontraktet. Och så frågade jag honom bara, tänkte jag måste ju ändå fråga hur långt kontraktet är. Ingen talar ju naturligtvis om det. Och då svarar han helt enkelt att det kan jag tala om för dig. Men då behöver jag döda dig efter det.
Va?
Yes!
Va? Är det sant?
Ja.
Jävlar.
Och så är helt...
Där kan SD-gänget med sin journalist rugby slänga sig i väggen med hot mot journalister.
Ja, helt liksom helt iskall i ansiktet. Och sen så tar det typ så här, och jag vet inte, fundera på vad
då måste jag döda dig.
Och jag tänkte, vad säger han här liksom? Och sen så tog det kanske så här, 2 sekunder. Och så började han asgarva.
Fy fan. Ja, det kan jag berätta. Men då ska jag döda dig. Fan vad jobbigt då om man då sen skulle säga.
Ja, vad gör vi nu då?
Ja, men kontraktet går ut nästa år.
Vad gör vi nu då?
Han säger, jag kan berätta, men då måste jag döda dig. Kontraktet går ut nästa år.
Ja, det var ju tur att jag räknade ut själv när kontraktet gick ut, eftersom det var typ...
Om man gör så, då flyger man ju upp och sen börjar ju kuta som en Disney-figur, som Tom och Jerry, när de först springer på stället i luften och sen flyger ut med lite rök efter sig.
Och så har du en grön Hulk som jagar efter.
Ja, fy fan. Då måste jag döda dig. Det sjukaste jag hört.
Nej, det var ett skämt, men... Det var så här också, jag väntade lite, vad sa han nu? Så fick jag spela tillbaks på inspelningen sen. Ja, men herregud, han sa verkligen. Nej, det var lite roligt.
Har du kvar den?
Har jag kvar den? Alltså, jag har den ju på en telefon någonstans.
Om du har den kvar så vore det ju mäktigt att kunna lyssna på när han säger det.
Jag vet ju fan, jag har den på röstmemo någonstans. Det var ju något år sedan.
Aussehen kann und wo man ja, Dinge sieht, die er anders macht, die vielleicht besser sind, klar.
Wie lange ist dein Vertrag?
Kann ich dir sagen, dann muss ich dich sofort umbringen.
Wie bitte?
Könnte ich dir sagen, dann muss ich dich aber sofort umbringen.
Das wäre schade. Das wäre schade. Gut, ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du dich die Zeit genommen hast.
Gerne. Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, nu slutar vi spekulera om den här framtiden och hoppas väl lite då att Hulken kommer tillbaka så man får höra lite mer sån där galenskap framöver då. Men nu snackar vi ändå om racet som var i Singapore.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Och då undrar jag om man ska börja i slutet eller i början. Vi har ju två vägar att välja här nu, Anna.
Bara två, menar du?
Ja, men nej, vi har ju ganska många. Men jag tänker att logiskt så antingen så börjar vi med att prata om Sergio Pérez och han som gör sitt livsrace. Varför, hur och på vilket sätt och så vidare. Eller så tar vi ju, tar det från början när det börjar brinna i huvudet på Pierre Gasly.
Jag tycker vi kan ta bokstavligen. Vi kan ta när det börjar brinna i huvudet på Pierre Gasly.
Ja, för det var ju en syn ur... Jag jobbade ju den här helgen och då jobbar jag ju med mycket annat olika och se till att sajten rullar på som den ska. Och man ser ju bara rubriken, för att det började ju på träningen så började det ju brinna i huvudet på Gasly. Det var ju liksom kameran precis över hans skalle, där tog det fyr. Och han räddas alltså av en Aston Martin-mekaniker som kommer och släcker den där elden. Ja. När han är i depån.
Det är väl bra att de kan samarbeta där.
Dramatiska bilder.
Verkligen, verkligen. Och det blir ju så otroligt dramatiskt också med den här elden liksom.
Ja, men man ser ju inte ofta att det brinner i... Det är ju i luftintaget ovanför skallen. Det är ett luftintag, eller hur? Som bidrar till downforcen som kommer in och styr upp det. Ja, och så sitter det ju då en kamera där, precis på samma ställe. Så det blev ju... Det var ju under träningen när han var inne i depån och skulle rullas ut igen. Då får man ju se därifrån bilderna. Man ser ju då på hans mekaniker, Alfa Tauri-mekanikerna, som rullar ut bilen. Och så ser man bara hur så här, kameran blir rosa direkt, bara skum, smäller till. Och så ser man mekanikerna, hon blir livrädda och så brinner det i skallen på honom. Men sen kunde han köra vidare.
Ja, det där är ju det som är lite... intressant med F1, för det kan ju komma så när man ser att det brinner i bromsarna till exempel. Har vi sett några gånger, man har sett att det börjar brinna till någonstans och alla blir livrädda. Men ofta så finns det ju en möjlighet att lösa det där. Det är ju väldigt sällan vi får en sån där eldklot som vi fick när Roman Andersson kolliderade då i Bahrain. Så att det här...
The Man on Fire. Ja. Det avsnittet som gjort mest intryck på alla människor tror jag under hela Drive to Survive-eran.
Ja, men säkerligen. Men de här mindre varianterna, det ser ju ofta väldigt, väldigt dramatiskt ut. Det är bra bilder, det är bra rubriker, det är klickvänligt. Men det är inte alltid som det är lika dramatiskt för de som är med om det.
Och det var det ju den här gången, för att sen såg man ju när den där elden släcktes, då glider ju då Aston Martin-mekanikerna, för att jag sa ju såhär, oj nu brinner det i huvudet på honom, och alla bara, va, brinner det? Det är ju superrubrik liksom. Och så var det jättebra bilder på hur han har elden precis ovanför skallen, men då ser man då hur odramatiskt det är när Aston Martin-mekanikern går fram med en brandsläckare i ena näven. Sliter upp vänsterarmen där han har brandsläckaren, kollar åt andra hållet, trycker två snabba tryck på brandsläckaren, så knallar han därifrån, kollar inte ens. Det var så jäkla chillgjort när han släckte den där branden. Det var ganska kul att se. Ja, men det var på träningen. Sen var ju då den stora snackisen på kvalet. För att det här var ju inför den här racehelgen så var det ju så att Max Verstappen hade chansen om stjärnorna stod rätt och bussarna hade vingar och mormorn sa rätt saker. Så var det ju så att Verstappen skulle ju kunna vunnit världsmästartiteln här. Men så blev det ju inte riktigt. Han fyllde 25 bast innan helgen drog igång. Och sen så sket sig allt för Verstappen.
Ja, det gjorde ju det. Det gjorde ju det. Han fyllde ju väl 25 år den sista september. Det måste ju varit i fredags det som han fyllde. Mm. Och nu går jag väl kanske händelserna lite i förväg. Men det var lite intressant tyckte jag när man lyssnade på den något bitske Helmut Marko efter racet. När han sa att det där var ju en riktig födelsedagshelg. Först satt ju inte setupen där den skulle vara under fredagen. Sen hade vi debaclet på lördagen och sen var det fel motormodus på söndagen. Det var ju ingenting som funkade, typ.
Nej, och då, kändes, då kanske man kan...
Det kändes verkligen som att det var den typen av helg. Det var verkligen... Det hade inte spelat någon roll vad Max Verstappen hade gjort den här helgen, för det hade inte gått i alla fall.
Nej, och då för den som kanske kollar på, som lyssnar på den här podden och inte sitter och kollar träning 1, träning 2, träning 3 och kvalet, utan man kanske kollar när racet börjar, så blir man ju lite förvånad av att se Max Verstappen så långt bak i startfältet. Mm. Och det är ju på grund av att i kvalet, så i Q3, eller först hade de ju jättemycket problem i träningen, Red Bull, rent allmänt. Alltså, alla träningspassen så var det lite... Det var lite klurigt för Red Bull med bilen. Men sen i kvalet då, så går ju Verstappen mot en bra tid. Men han väntade länge i Q3 när han ska gå för sitt fullvarv, när han ska satsa. Och då gör han en tid mot slutet. Det var ju samma sak där. Det hade ju varit blött och det torkade ju upp mer och mer. Vilket gör att ju senare du sätter din snabba tid, desto snabbare kör du, eftersom att ju längre man håller på, desto mer torkar banan upp. Och det som händer med Verstappen är ju att han avbryter ett varv som han är på väg att köra snabbt för att han ska ge det en chans till. Och då hör man då radiomeddelandet, om man lyssnar på hela hur kommunikationen går med radion, så tvingar de ju honom att avbryta. För att, har man fått reda på i efterhand, att bränslenivåerna i tanken var för låga. Så skulle han göra sitt snabba varv, och då måste de mäta, de måste ha en liter i motorn efter att de har gjort klart kvalet, va? Är det så det är?
Alltså problematiken i det här är ju att han har ju ett riktigt snabbt varv. Man brukar säga att man sätter in ett varv som du har på banken. Du har ett varv som du vet är snabbt ifall att det skulle hända någonting. Och när han har ett varv på banken, men det är det varvet som ger honom plats 8, eftersom banan hela tiden utvecklas så pass mycket. Sen har han möjlighet att göra ett snabbt varv till. Och som jag uppfattar det så är det trafik på det varvet. Det är Gasly som är lite i vägen där. Så att han saktar av, fast han har bra tid. Och sen så bestämmer de sig då för att de ska ta ett varv till. Och det är ju ett grymt varv, ända tills de skriker åt honom att han ska avbryta. Och det är för att de ser ju att om han kör klart varvet har han inte bränsle nog i bilen för att kunna göra bränsleprovet. Och har man inte bränsle i bilen för att göra bränsleprovet så blir man diskvalificerad.
Och då hade han fått starta längst bak av allt. Och då känner de att men fan, allt går åt helvete här ändå. Vi får nöja oss med 8:e starten.
Ja, men plats 8 i Singapore på en bana som är nästan till omöjlig att köra om på är ju betydligt bättre än startplats 19-20.
Ja, inte många gånger den här säsongen man har sett Red Bull struggla så mycket. Vi kan väl lyssna på hur det lät exakt, radiokommunikationen mellan Verstappen och hans gubbe i depån.
Okay Max, we've got 15 seconds margin. We can increase the gap to Gasly. Increase gap to Gasly. Recharge on mode 1. Recharge on mode 1. I'll let you know when to go.
Tell still me when to go, yeah.
23 seconds, still 20 seconds. Strat 1 and let's go Max. P1 currently a 49.4. That's 2 seconds below your time. Box Max, box, 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 box.
What the fuck? What the fuck are you guys saying? Unbelievable, mate. I don't get it. What the fuck is this about?
We'll talk about it and I'll explain once you're up, Max.
Alltså det låter ju som att Max Verstappen är en pojke på 9 som precis har lärt sig säga fuck när han då grinigt säger what the fuck, what the fuck, what the fuck are you guys saying? Det är ju, det låter verkligen som en barnunge som precis lärt sig svära och tycker det är lite kul att svära. Han är ju vansinnig. Jag var lite förvånad att han ändå gjorde som de sa åt honom i radion. För att vara Verstappen. Att han ändå gick in och boxade.
Det visar väl att han är lite äldre än 9.
Ja, det gör det ju. Ja, jag tyckte det var ett intressant, en intressant kommunikation över radion.
Absolut, men det där gav ju oss en väldigt spännande startgrid inför söndagen. Jag kände ju efter det här kvalet att vad 17, det här skulle kunna bli ett riktigt, riktigt bra race. Annars så är ju Singapore ett fräckt race. Det är mycket lampor, det är ljus, det är snyggt, det är bra bilder. Men kanske inte det absolut roligaste racet att följa, eftersom det blir väldigt mycket tågåkning på en bana som på många ställen är typ 2 meter bred. Det är lite som när man kör briotåg när man var liten liksom.
Briotåg?
Ja, träbanan.
Ja, Ja, Brio-tåg. Ja, det är fan bra tågräls. Ja, de andra små grejerna som är värda att notera ifrån kvalet är ju att det var dubbla Alfa Tauri i topp 10 kvalmässigt. Russell missade Q3. Det var ju sisådär av honom. Han startade från pitlane för att han tog sin femte motor. Då var det det som heter ICE, MGU, HMGU och något mer. Kommer inte ihåg vad det där var. Och sen så var det ju Ricciardo och Ocon i botten. Det var ju typ där från kvalet. Och sen kom ju då racet som höll på att regna bort. Det var regn och det var regn och det var skyfall.
Mm. Alltså jag kände någonstans när vi väl hade fått igång det där racet efter lite mer än en timme, så kände jag att även om det var en start så var det fortfarande bara en lång väntan. Först väntade vi på att regnet skulle sluta. Sen väntade vi på att regnet skulle starta. Sen väntade vi på att det skulle hända någonting. Sen väntade vi på att det skulle komma en DRS. Och sen väntade vi på att de skulle få byta däck. Glöm inte det. Vi väntade också på att vi skulle bli av med intermediates-däcken. Och vi väntade på att någon skulle gå i depå. Så det kändes som en enorm lång väntan. Tills vi hade väntat så länge att de bytte antalet varv som var klar till en klocka.
Ja. Ja, alltså... Först, alltså det här med regnet inför är ju lite intressant, för att det kändes så oklart. Det var inte så många som visste exakt vad det är som gäller när det blir då tidsbegränsat hela racet. Det var ju för att det regnade ju massor, så blev det först uppskjutet en timme, eller hur? Det skulle ju starta klockan 2 våran tid egentligen. Och då kan jag säga, som arbetande på Sportbladets, det som kallas desk, att jag har ju då arbetsuppgifter som inkluderar att kolla på alla andra sporter också. Det var perfekt upplagt för min arbetsdag om det hade startat klockan 14. För sen så drog liksom allt det andra igång. Det var SHL och det var Allsvenskan och det var Damallsvenskan. Och allt hände i de här grejerna samtidigt. Det var liksom 12 mål i SHL-matchen mellan Malmö och Brynäs. Det var Hedvig Lindahls banderoll och allting. Och det hade varit så perfekt, då hade jag liksom kunnat glida in i racet där 14 och sen 15 så hade de andra grejerna börjat. Då hade liksom F1 avslutats. Men istället blev det så att allt började på en och samma gång. Så min liksom, mina ögon fick ju åka mellan alla de där skärmarna samtidigt. Mm. Men alltså, racet, eller regnet.
Ja, men regnet, det kändes nästan, Filip, när du berättade detta, som att det är någon där uppe som tyckte att nu har du varit ledig alldeles för länge, som satt och väntade med en sån här hink, liksom ice bucket challenge, och bara dra i, så du skulle jävlas lite extra med det.
Ja, men det, på något sätt var det så. Och jag undrar ändå, alltså för att, varför har man wets? Alltså, varför finns det wet tires? Om man ändå ska vänta på att det ska liksom, om man ändå skjuter upp det så att banan är torr, så att man inte behöver använda de här våta däcken.
Ja, men i det här fallet så, det var ju inte ett regn. Det var ju inte ens ett skyfall. Det var ju mer än ett skyfall.
Hollywoodregn.
Ja, men det kändes nästan som att det var någon som vände upp och ner på en jättehink mitt över Singapore liksom. Vilket gjorde att det var ju så pass mycket vatten på banan och... Det går ju liksom inte att... Det är sprayen från bilen fram, för de ser ju ingenting. Sikten blir ju så väldigt, väldigt dålig. Plus att du har ju en sak till. Nu vet jag inte om det var det som var anledningen här, men du måste ju kunna lyfta med en räddningshelikopter. Annars får du inte starta loppet. Kan du inte, så att är det dimma eller för dåligt väder och en räddningshelikopter inte kan lyfta, så får du inte köra. För att om det då händer någonting... så är ju risken för väldigt, väldigt svåra och kanske till och med livshotande skador stor. Och den där, just den här med räddningshelikoptern, är ju en avgörande fråga vid den här typen av extremväder och dimma som vi ibland kan få se. Det är ju inte bara här det har hänt. Alltså Japan till exempel är ju ett annat ställe där den typen av väderlekar kan inträffa. Så att just den här räddningshelikoptern har en viktig roll.
Mm-hmm. Det där hade jag ingen aning om. Och det låter ju superlogiskt.
Ja.
Att det är så.
Och det säger ju varken du eller jag som sitter och tittar på tv. Vi säger ju bara att men det regnar väl lite. Men samtidigt är det så att det har ju med säkerheten att göra. De måste ju kunna se mer än 30 centimeter framför sig liksom.
Jag tänkte ju lite så här att det kan ha att göra med allt jippo runt omkring som det har blivit i F1, med att det ska göras massa liksom, att processen är så lång inför racet, att det ska sjungas nationalsång under öppen himmel och att det i andra fall ska flygas liksom militärflygplan och sådana grejer. Den här gången såg du hur jäkla sjukt roligt det var att när nationalsången skulle köras så var det performed by armed military forces and sung by, alltså sången framförd av Singapore Airlines cabin crew.
Jag såg faktiskt det. Och jag
kabinpersonaltjejerna skulle stå där i sin liksom flygvärdinna mundering och sjunga. Det var ju såklart förinspelat och jättemycket autotune hörde man. Men det var ju så kul att det var ett special PR-grepp att det liksom, att det ska vara flygvärdinnorna som sjunger nationalsången. Ja, då börjar jag garva som fasen.
Ja, vi har väl alla, tänker jag, olika sätt att se på saker och ting. Jag var inte så jätteimpad, kan jag säga.
Nej, verkligen inte jag heller. Men jag tyckte att det var ett kul tilltag att, att flygvärdinnorna skulle vara de som sjöng i låten.
Men då kan vi, det kan var... vi köra Sveriges sportjournalistkår tar den då inför nästa fotbollslandskamp på Friends.
Journalistkåren ska sjunga. Ja, nej, jag tänkte ju mer om så här, tänk om man skulle göra det i Sverige med liksom SJs tågpersonal framför nationalsången inför Sverige, Spanien på Friends Arena. Nu kommer nationalsången med Robert Wells och med SJs tågkabinpersonal.
Du, de kanske är, tågpersonal, de kanske är grymma. De kanske har en kör där som inte varken du eller jag vet om.
Ja, verkligen. Nej, men fan, sug på den karamellen då, SJ och Robert Wells. Det kan ni väl göra nästa gång då. Ta inspiration av Singapore Airlines cabin crew. Så inför nästa landskamp på Friends Arena, fotboll eller hockey i Globen eller något, så kommer SJs tågpersonal och sjunger nationalsången. Det hade ju varit något ändå. Okej, till det racet som man trodde nästan skulle regna bort. Du snackade om väntan. Jag kände att det var som lite så här, det var liksom en tension. Ju längre man väntade, för alla åkte på intermediates i racestarten. Vi ska väl säga det att Leclerc tog pole, startade längst fram före Perez. Starten tog Perez och sen så höll han det hela vägen. Och var hotad av Leclerc några gånger där på slutet. Man kände att ja, fasen, det kanske blir Leclerc ändå. Men efteråt så har ju Horner sagt att det där är the performance of his life, Sergio Perez. Mm. Och det var ju hans han har ju alltså vunnit på stadsbanor många gång.
Ja, detta var han vann i Monaco och så vann han i Singapore och så var han tvåa i Baku. Mm. Så att han är ju grym på just stadsbanor, den killen. Men och det var ju faktiskt...
Och han har vunnit Azerbaijan också.
Ja, Baku.
Ja, förlåt mig. Det är samma.
Det är samma, ställe. Det är bara det att jag...
Baku ligger i Azerbaijan.
Jag kan varken stava eller uttala Azerbaijan, så att jag kör den korta varianten. Men det kanske ja.
Jag kan faktiskt stava det efter att jag skrev en krönika på Svenska Fans om när Arsenal skulle åka dit och spela Europa League-final. Då, så nu sitter stavningen Azerbaijan i ryggmärgen hos mig. Den är lurig. Ja, testa den, ni kan utmana varandra på, ni som lyssnar.
Jag har skrivit hur många OS-guider som helst. Och framförallt när man kommer till brottningen, där fristil, ja. Så är de vansinnigt duktiga. Och jag tror att jag kollar den stavningen varje gång. Men, i alla fall, Sergio Perez start är ju det som avgör hela det här racet. Han gör en makalöst bra start. Och sen lyckas han hålla undan. Och det är ju den som är nyckeln och som hjälper honom att få det övertaget han har. Och sen har han ju en press från Leclerc under många delar av loppet. Men han lyckas hålla undan. Och det är få race som är så tuffa som just det här racet. Eftersom det är så hög luftfuktighet, det är så fruktansvärt varmt. Det är 23 kurvor på ett varv. Och de kör ju i maxbegränsning, så att säga, 2 timmar. Så de här grabbarna var ju Sergio Perez. Han såg ut som att han inte hade någon livsglädje kvar när han krålade ur den där bilen.
Många av dem, man såg bilder sen på Max Verstappen som satt i något mörkt hörn och bara var helt nedsänkt och hängig, och Norris som hivar iskallt vatten över sig och så vidare. Så ja, det var många som pratade om att det här är liksom det både mentalt och fysiskt mest utmanande racet. Man hade ju velat se en nykter Fries hoppa ut ur bilen som sa att han knappt kunde röra sig efter racet som han körde, att han inte kunde känna kroppen ens. Men jag vill bara... Det du sa med den här väntan, Jag tyckte att det tillförde någonting när alla körde på intermediates och man såg hur banan började torka upp och man väntade bara så här, för att då hände ju ingenting. Det var ju inga omkörningar, alla bara körde helt utan någon slags utmaning så där. Men för mig kändes det som en att ju längre man väntade desto mer drama förväntade man sig. Det byggdes liksom upp som en sån här dramatisk sträng som ligger i en skräckfilm, som ligger en hög sträng som ligger hela vägen. Man vet att snart kommer man hoppa till. Och ju längre det där håller på, desto mer blir ju liksom själva stora smällen då, så att säga. Och det, så blev det ju sen när banan var tillräckligt torr, för då jäklar smattrades in i depån och däcken skulle bytas.
Ja, då hände det. Alla väntade på att någon skulle ta första steget. Och det var ju George Russell som tog den i sin Mercedes. Och han såg ju ut som Bambi på hal is.
Ja, verkligen. Han sladdade satan ut ur första kurvan när han kom ut där. Det var liksom som att han skulle vara med i någon Need for Speed Drift-tävling när han sladdade ut med sina mediumdäck där. Men sen så var det lite svårt i början, men sen fick han upp tempen, satte snabbaste varv.
Ja, och då började de andra passa på när de såg att hans tid blev lila, det vill säga han körde fort. Då var de också inne i depå. Men jag kan någonstans så fattar jag faktiskt ändå inte riktigt varför Mersa lät honom köra hela vägen till mål. Jag menar, han hade ju ändå en helt ny motor.
Ja.
Alltså han var ju tvärsist, han kunde inte göra någonting. Hade det inte varit bättre att spara den motorn då? Eller var det så viktigt liksom att ligga med där ute ifall att det skulle komma en säkerhetsbil till, så att han i det läget då skulle ha en fördel liksom? Men det kändes som att chansen var lite liten. Ja. Eller är jag fel på det?
Ja, verkligen. Nej, men jag tänkte lite samma också. Just att de tar den där bestraffningen på honom, startar från pitlane, och att han gör den där chansningen på att byta. Han gjorde det ju när det blev virtuell säkerhetsbil för Alonso, tror jag. Och det var liksom kul att höra hur... Ja, alltså han sätter ju snabbaste varv väl, men han kommer ju utanför topp 10 och då raderas den där poängen. Eller hur? Man kan bara få poäng för snabbaste varv om man kommer på topp 10. Det är väl någon sån grej som man kanske tänker på. Att de ändå gick för den där poängen.
Jo, men då hade,
men han tog sig inte upp dit.
Då hade han ju behövt ta sig till topp 10 och det gjorde han ju inte. Han var ju liksom så långt efter, så att det kändes ju som att han körde ett eget litet race. Och de andra ett annat liksom. Så att, men de har ju säkert siffror och data som jag inte har, vilket gör att de har en bättre koll på det hela. Men jag, någonstans så var min tanke var egentligen, är det inte bättre att spara på livslängden på motorn? Det är ju ändå 5 lopp kvar.
Mm. Han kom ju 14:e då, och det är ju bara för att det är DNF på Tsunoda, Ocon, Albon, Alonso, Latifi och Joe. Vi ska komma dit. Såklart. Men jag tyckte det var intressant att höra skillnaden på hur alla såg på det här med mediumdäck eller att gå på slicks. För man får höra Sainz får en fråga på radion och då är han taggad redan på varv 18 när han säger så, han bara, det börjar nog bli dags. Och sen så klipper de till Verstappen som är så här supertydlig. Han bara, nej, det är still too wet liksom. Att det var så stor skillnad på hur två sådana toppförare, hur deras syn på saken var.
Men de låg ju också på helt olika ställen i loppet. Verstappen hade ju en dålig start med fel motormodus. Han var väl ner och vände på plats 14 innan han tog sig upp. Och sen så låg han ju väldigt långt bak i fältet. Blev till slut så pass störd och het på gröten att han liksom gjorde såna här rookie-misstag som man såg från tidigare, och gjorde en bromsade bort sig helt enkelt, eller han hann inte ens bromsa för han var utanför ideallinjen som var torr och tappade ännu mer när han skulle försöka köra om Lando Norris, var det väl. Så att han hade ju en annan, även om Sainz hade en hård fast fight med Lewis Hamilton under långa delar av loppet, så låg Max Verstappen i en helt annan typ av trafik.
Mm. Ja, alltså det var ju uppfriskande ändå. Alltså när man har följt en sån här säsong. När Max Verstappen och framförallt Red Bull är liksom klanderfria. Och så kommer en sån här helg där allt skiter sig för Verstappen. Det var liksom kul att följa Verstappen i mitten av fältet på något sätt. Och han, ja, som sagt, han körde ju bort sig där när han skulle köra om Norris. Och det var ju så tydligt då att han skulle ta sig förbi Norris på slutet. Och då går han på insidan. Men då är det ju så att det är verkligen en ideallinje som man kan köra. Och det gjorde ju också att det blev mindre omkörningar. För att släpper man det här spåret så är det ju blött därför att ingen har kört där innan. Och då gick det inte för honom att bromsa överhuvudtaget. Så ja, det var ju kul. En annan incident som vi behöver ta upp är ju när Latifi klämmer in Joe på varv 8. Och då skrev jag till dig, Latifi, .. med tanke på allt han och jag har gått igenom.
Ja, jag kände ju bara...
Klämmer ut vår vän.
Jag kände ju bara där att det kanske är bra att han letar efter ett annat yrke framöver. För att, alltså, grejen är ju där att de fick bryta båda två. Joe var ju förkrossad, naturligtvis.
Med all rätt.
Ja, absolut. Efter den här tävlingen så bestraffades Ulla Latifi med 5 platsers tillbakaflyttning i Japan. Men... härligt talat, alltså vad är det för typ av bestraffning? Killen har ju svårt.
Han kommer ändå komma sist.
Ja, men det är så sällan som han går tar sig förbi Q1, så att det ger ju liksom ingenting.
Nej, det är verkligen ett patetiskt straff. Jag har inte ens tänkt på det fram tills nu. Så jag bara, ja visst, det är 5 platser. Det spelar ingen roll vad man kan göra. Man kan ju inte göra någonting.
Nej, alltså 2 punkter.
Det är väl möjligt ett bötesbelopp bara.
Ja, eller han får starta liksom från andra hållet eller något. Jag vet inte. Ja,
eller inte, han får starta i F2.
Nej, men alltså jag tyckte det var så... Ja, 5 platser bak. Ja, jag vet inte, låt honom starta från ruta 25 då.
Ja, kul då om det är massa som tar massa motor och nya motordelar och får bestraffningar. Då blir det ändå så att Latifi borde åka bak. Ja, men den var situationen. Där kände jag jävligt mycket för kineserna alltså. Så jävla klart och tydligt han ska köra om, och Latifi bad då inte... jag tänkte, Latifi, han är så van att inte ha någon bakom sig, så han kan alltid köra som han vill. Och då är det så låg kvalitet att han inte ens kan liksom få in i sin hjärna hur man försvarar. Utan han klämde ju bara in show där, och så skete sig för båda. Det var ju, ja, fruktansvärt. Sen så var det en mardröm för Alpin. Andra racet rad utan poäng, och Kons motor ser verkligen ut som att den sprängs.
Ja, så överlag så kändes det som att för båda bilarna var motorbestraffningar, eller var motorerna som straffade förarna helt enkelt. Och det är ju 2 extremt dyrbara och kostsamma grejer som går där, i kombination med att de nollar samtidigt som McLaren, som de fightas med om plats 4 i mästerskapet, kör in 2 bilar på poängplats, tar 2 poäng och också går förbi dem i konstruktörsmästerskapet. Och det här kan man tänka att jaja, det spelar det för roll? Jo då, en plats i konstruktörsmästerskapet handlar om ekonomi och inkomster vi pratar om miljoner. Så de där 4 små poängen som McLaren nu har en fördel gentemot Alpin kan ju betyda enormt mycket i slutändan, och det kan bli vansinnigt kostsamt vid sidan då av att det var 2 motorer som gick upp i rök.
Och det kommer bli vansinnigt kul att följa just den här kampen, för att den är ju het alltså. Man trodde ju att det kändes som att Alpin cruisade mot att ta den där 4:e platsen. Mm. Men nu med det här 2 race i rad utan poäng, och att Ricciardo gör liksom sitt bästa race på hela säsongen. Han var också den som gainade flest platser i hela det här racet. Han tog 11 placeringar i det här racet. Så med hans mörka säsong så var ju det kanon för honom. Och man fick höra jag har sett hans radiokommunikation på slutet, så när han körde in på sin 5:e plats så rapporterade de på radion, hans team då, att alla på läktaren på andra sidan, de vrålade allihopa Ozzy, Ozzy, Ozzy när du körde runt sista hörnet. Och då svarar han, awesome, tell them I heard it. Säg till dem att jag hörde dem.
Men det är ju så att Singapore är ju egentligen vid sidan av Nya Zeeland den närmsta vägen till Australien. Jag har ju varit i Melbourne på F1-premiär. Och då är det ju så att då flyger man ju liksom, jag tror det var 13 eller 14 timmar från Frankfurt till Singapore. Sen var det ju en kort resa från Singapore till Australien. Och det är ju liksom det är ju vägen ut, down under. Så att vid sidan av Melbournes GP så är det väldigt, väldigt många faktiskt som australiensare som tar sig till Singapore för att se det där loppet.
Mm. Ja, det var kul med lite glädje för den leende Australien ju. Mm. Ska vi just det, Alpin måste ju ändå säga, apropå att det där var liksom glädjescener och att man blev lite varm i hjärtat, så blev det ju som en liten liksom knytnäv i hjärtat när man såg Fernando Alonsos Instagram-post efter det här racet. För han blev ju det var ju hans 350:e race start, och han blev ju den som har startat flest race i F1-historien i det här loppet. Och då skete sig ju totalt. Och han la upp en bild när han satt med huvudet ner i det där dunkla Singapore kvällen. Och så skriver han: It hurts again to think that in one of my best years in performance we have lost more than 60 points because of reliability issues.
Det är ganska tydliga ord det, till hans team kan vi ju säga.
Att det liksom gör så ont att i ett av mina bästa år, där jag liksom i min leverans, så har vi förlorat mer än 60 poäng på grund av tillförlitlighetsproblem.
Det är lite Alonso i ett nötskal också. Hallå, jag presterar, men vad 17 gör ni? Det är väl kanske det som är en av hans svårigheter. Det är att inse att han är en del av teamet. Och inte att det är teamet och han.
Ja, nej, det ska lite. Man hade ju velat se honom gå i mål. För han körde ju bra ändå. Bra kval och så vidare. Men ja, det sket sig för båda de där bilarna. Innan vi lämnar det här racet bara, så vill man ju ändå gå in på det här käbblet med Perez mot slutet. För Perez gjorde en superstart, och sen så är det ju som alltid i Singapore. Det är mycket gulflagg och det är mycket VRC och det är säkerhetsbil. Han körde ju hem racet från start till mål, men efteråt så var det lite oklart om han skulle få segern eller inte. Och varför var det så?
Jo, därför att tävlingsledning bestämde sig för att titta på hur han körde bakom säkerhetsbilen. Vi hade ju för något år sedan en rejäl kollision. Just när bilar åkte och värmde däck, och längre bak i fältet så trodde de inte att de värmde däck när hastigheten ändrades. De trodde att det var en start, vilket gjorde att det blev en rejäl startkollision. Så man har ju bestämt sig för att vi ska titta på det där, så att man kör tydligt, så att vi inte ska riskera några onödiga kollisioner. Och då ville tävlingsledningen titta på detta. De skulle titta på det efter racet, för att de ville väl höra vad Per sa. Och grejen var ju att han gjorde ju inte...
Vad var det han gjorde?
Ja, men han körde ju inte en jämn hastighet, utan han körde lite fram och tillbaka när det gällde hastigheten, vilket gjorde då att det blir som svallvågor längre bak i fältet, och de andra förarna har svårt att förhålla sig till hans start och hans fart och veta vad han håller på med och när han sticker och så vidare. Och då ville man titta på om han betedde sig på ett korrekt sätt eller på ett inkorrekt sätt.
Och det som är, så att säga, regeln är ju att man måste hålla sig minst 10 billängder bakom säkerhetsbilen. Man får inte hasa bak längre än 10 billängder. Och det är ju också svårt att mäta exakt sådär. Men det han gjorde var att han tappade ju, och så var det flera gånger. Först fick han en varning under en av de första säkerhetsbilarna. Så fick han en varning, och sen när säkerhetsbilen kom ut igen, då sackade han en gång till. Och då sa de att nej, nu det här gör du här igen, så blir det bestraffning. Och sen så åkte han ju på det, alltså de förmedlade till teamet att så här kan han inte hålla på. Och så gör han det igen under samma säkerhetsbil. Och då blir han bestraffad med 5 sekunder. Och då var det intressant på slutet, för att först fightade samma Leclerc, och sen så klarade inte Leclerc att köra om. Och då sa de ändå, men push ändå, check, och vi vet inte vad som kommer hända med bestraffningen. De hade väl på känn att det skulle bli 5 sekunder.
Ja. Det var väl det, så att de tryckte upp, så han var ju 7 sekunder före i mål då liksom.
Och då blev det 2,5 sekunder eller något sånt som man lyckades ta segern. Det var ju efteråt, va? Ja, Binotto var ju vansinnig på det där efteråt, som väntat, va?
Ja, så varför skulle han inte vara det? Han ville ju se 2 gånger 5 sekunder, F1 försöker ju också att undvika att man har ett resultat som ändras i efterhand. Så att 5 sekunder, vilket gjorde att han fick behålla segern och 2 poäng på sin licens, var väl, för de här straffpoängen på licenser, samlar man ihop tillräckligt många under en ettårsperiod, och så kan man riskera att så blir man avstängd under ett race. Så att de där poängen har ju också en betydelse. Men det var väl ett ganska logiskt en ganska logisk bestraffning, för man slapp då det faktum att resultatet ändrades i efterhand, för det vill man ju gärna undvika.
Ja, det känns som att det var mellanmjölksbeslutet där.
Hur ofta är det inte alla det?
Ja, alla är nöjda. Så racet slutar alltså enligt följande: Perez 1, Leclerc, Sainz i Ferrari-bilarna, och sen så är det 4-5 på, eller sa jag McLaren? Nej, jag sa Ferrari-bilarna. Sen kommer McLaren med Norris och Ricciardo. Och sen är det en extremt random Lance Stroll på sjätte plats före Verstappen, som är före Vettel, och sen är det Hamilton. Och det var ju liksom inte ofta man ser Aston Martin så där högt upp, och inte båda McLaren-bilarna heller. Och det är inte ofta man ser Verstappen på en sjunde plats. Och det var ju också lite så här, fan vad Perez gjorde sitt jobb, att när det inte flyter för Verstappen, så det är då han ska ta segrarna liksom.
Mm, precis.
Det var ju intressant på det sättet.
Precis.
Och sen Hamilton och Gasly 9-10. Vilket leder oss till att Verstappen inte blir världsmästare, och det är mycket som ska till att det ska bli helt klart i Japan också, väl?
Ja. Alltså
det får vi se.
Han åker väl till Japan med 104 poängs försprång, va? Och om,
matematiken är inte mitt starka, men om, förmodligen har du rätt där.
Om han lämnar Suzuka och Japan med minst ett försprång på minst 112 poäng, så vinner han VM. Det betyder att han kan bli världsmästare av egen kraft.
Mm. Och det blir ju spännande att se. Då får vi se vart vi landar nästa säsong. Det krävs ju en seger och snabbaste varv för en sån, och sen någon slags
topplacering
för Leclerc, va?
Han behöver ta minst 8 poäng mer än Leclerc och minst 6 poäng mer än Perez.
Ja, just det. Ja, det får vi ju då hålla koll på till nästa vecka. Är det något mer vi behöver nudda vid kring själva racet här, undrar jag då?
Mina plus?
Ja, men de kommer ju efter att vi har pratat om racet. Jag tänkte att om du skulle säga något om Hamilton eller så, men det kan vi kanske skita i. Det var några misstag där, han klantade sig, och först var han sur på teamet, sen klantade han sig och bad om ursäkt och så vidare. Så vi skiter väl i det, va?
Ja, han kan väl göra samma sak som Max Verstappen, det vill säga bryta ihop och komma igen.
Vi tar dina plus nu.
Tjoho, då börjar vi med motorstoppet då. Och det tycker jag faktiskt att Alpin och Williams kan dela på den här veckan. De kan få, den ena får motor och den andra får stopp. Nej, men två motorer gick upp i rök för Alpin, som ju tappade det övertaget på McLaren i konstruktörsmästerskapet. Och hos Williams så försvann ju både Latifi och Albon.
Det är väl definitionen av motorstopp rent i betygskurvan, att Alpin hade motorstopp.
Ja, precis.
Ja, ett plus då.
Max Verstappen. Det här var ju inte hans födelsedagshelg. Den är ju helt underkänd. Det var ju egentligen ingenting som gick rätt. Så att, nej.
Nej, det är uppfriskande återigen att Max Verstappen inte är uppe på 5 och 4 plus, utan Max Verstappen på 1 plus. Kul, 2 plus.
Det ger jag till Ferrari. För trots att de grabbarna nu var 2 och 3 i Singapore, så är det ju så att har man pole position i Singapore, så krävs det en seger för att det ska kännas riktigt, riktigt bra i magen. Och tittar man nu på Charles Leclerc, alltså hur många segrar, eller hur många pole positions han har konverterat till segrar, så är det ju inte bra alltså.
Nej, det är lite som Monaco där, att tar man pole så ska man vinna loppet.
Mm. Och tar han pole på stadsbanan så vinner Perez loppet.
Ja, det är precis samma. De är båda lite så här stadsbanespecialister, känns det som, båda de två. Men det kan vi ju prata om mer om någon annan gång. 3 plus då.
Aston Martin, 6 och 8. Och då tar de ett hopp till plats 7 i konstruktörs-VM. Och håller de den placeringen in i mål, så tar de många miljoner extra in på kontot.
Mm, väldigt viktigt där i bottenstriden. Haas har ju, som de fightas med, Haas har ju tagit större delen av sina poäng i början av säsongen, och typ 2 poäng nu i andra halvan eller något sånt.
Ja, de tog ju mitt i sommaren där, men Mick Schumacher tog ju sina poäng där mitt under sommaren.
Ja. Så ja, det är ju intressant för den kampen. 4 plus.
Den går till McLaren och deras comeback med en liten extra stjärna i kanten då för Daniel Ricciardo. alltså 22-0 är ändå schysst resultat i förhållande till Alpine.
Ja, i alla sporter tänkte jag säga.
Precis.
Jag vet inte om det finns någon sport som 22-0 inte är ett bra resultat. Det är om det är något man inte kan om hästhoppning och så vidare.
100 meter kanske.
Vi kör mot varandra.
100 meter?
Ja, det är svårt. Ja, vi kan höra av er om ni kommer på någon sport där 22-0 inte är ett bra resultat. Men vem fick 5 plus?
Sergio Perez. Starten gjorde racet och han är ju grym på stadsbanan. Mer behöver jag inte säga, tycker jag.
Vi tackar dina plus där och tar några supersnabba småstäds. Vi har varit inne på det, men alla Perez segrar i Red Bull har varit på stadsbanor alltså. Det är Azerbaijan som är stadsbana, Monaco som är stadsbana och nu Singapore. Det är ju alltså en stadsbanespecialist som han har blivit i Red Bull. Han har vunnit Bahrain också, men då var det i Racing Point. Så i Red Bull-bilen så är han deras stadsbanespecialist. Nästa lilla grej är att Russells topp 5-streak, som vi har pratat om lite i den här podden, den är liksom bruten på ett till sätt nu. För den här var det första gången som han gick i mål utanför topp 5. Den andra gången som han inte har varit topp 5, då bröt han ju loppet. Annars så har han haft en topp 5-placering under hela skiten, va?
Men nu är du ju inne på mormor om och ute hade varit. Nu kan vi väl stryka hans streak här, för nu är den ju körd,
ja,
tycker jag.
Ja, nu är den dubbelkörd. Det var det jag ville säga. Och apropå Russell så är det så att nu är både han och Carlos Sainz helt ute ur bilden matematiskt för att ta VM-titeln. Och sen så vill jag bara säga, under träningen så fick man se så här, vi pratade om det någon annan gång, när man fick se Kevin Magnussens driver profile. Och då var det en driver profile på Alex Albon. Och då är det först favorite movie, Grand Budapest Hotel. Och då känner jag, satan, vilken bra smak är Alex Albon. Det här gillar vi. Wes Anderson-filmerna är ju någonting som jag verkligen vurmar för. Alltså alla Wes Anderson-filmer. Så det var ju bra smak på Albon. Och sen är det favorite music, Robbie Williams, Angels. Men sen kommer det roligaste, pets. Alltså husdjur. Känner du till det här?
Nej.
12 katter, en hund och en häst.
Har en häst i vardagsrummet då?
Exakt, det undrar man ju också. Springer de här omkring tillsammans? 12 katter, en hund och en häst. Och det är så roligt för att det är så okommenterat också, drivers profile, när det kommer upp. Det är bara så här, under träningen så zoomas det in lite när Alex Albon, ja, jag vet inte om han går runt i depån eller om han gör någonting, så kommer det liksom upp den här driver profile bara i grafiken. Det är ingen som säger något om den. 12 cats, a dog and a horse. Det tyckte jag var jäkligt, jäkligt kul. Och min sista lilla småstät eller uppmärksammade sak var att det regnade ju satan i Singapore och det var ändå ett team som satt ute vid pitwallen. Ni vet att de sitter ju liksom, depån är på ena sidan där mekanikerna är, så på andra sidan är ju teamet där de sitter vid alla skärmar i liksom depåraken. Och alla andra hade ju sina, man har ju sett Toto Wolff sitta inne bakom alla mekaniker och grejer. Men det var ett team som trots allt det här ösregnet satt ute vid på den vanliga platsen och det var Ferrari. Fanns några bilder på hur de satt där helt ensamma i spörregnet. Det var helgens småstats.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Nu kör vi ett litet uppsnack inför Japans GP. Som, ja, det drar igång bara om 2 dagar när du hör det här avsnittet. Och då tänkte jag ju att vi skulle liksom ranka Verstappen här bland alla om det så att han blir tidigast, om han blir champion här då i Japan med vad det nu är, 4 race kvar blir det, eller 3 race, 4 race kvar efteråt. Ja, och då är det ju så att det finns ju en jäkla massa statistik att kika på och väga mot och för och av och hit och dit. Verstappen kommer ju inte ta sig liksom högst upp, för att Schumacher har ju blivit champion med sex race kvar, och sen är det Nigel Mansell och Schumacher igen, och Vettel och Brabham och Clark och Stewart, och det är mycket folk där sådär. Men ja, jag vet inte om man ska säga något mer om det där, att det finns chans att han blir det, men han blir ju, det är liksom, han breakar ju inga rekord liksom. Så det får vi ta om vi får ta det i framtiden kanske.
Alltså jag kan tycka att egentligen så mycket spelar det in. Det som är mer intressant är ju att tycker jag att det är Japan som mästerskapen avgörs.
Ja, det är ju liksom Japans GP, where champions are made.
Mm.
Är det en slogan de har, va? Den har jag hört.
Jaså?
Jag vet inte, jag undrar. Annars är de ju sjuka i huvudet om de inte har det. Where champions are made, Japan GP.
Ja. Fast,
det är också ett tips till Japans GP och F. Om de inte använt sig av den slogan redan. För att det känns ju som att det är där många champions blir made. Det. Ja, berätta om banan nu, Hanna. Jag ska sluta sitta och svamla och kackla om skit när vi har suttit och hållit på och pratat så länge. Berätta om banan här nu. Jag vill höra lite om själva Japanbanan. Det mesta jag vet rent tekniskt och sådär om banan är att den är svinrolig att köra och att det är många förare som har den som absoluta favoritbana. Och det har jag också när jag spelar mitt tv-spel F1 EA Sports-spelet. Den är skitrolig att köra.
Men vi kan väl börja i den andra änden, precis som du sa, när det gäller, det är banan, eller det är i Japan som mästerskap avgörs. 13 gånger har faktiskt VM i Formel 1 avgjorts i Japan. Det är fler än något annat land överhuvudtaget. 11 av dem har VM avgjorts på Suzuka, dit vi ska. En gång har den avgjorts på Fuji, och den minns ju alla de som har sett filmen Rush. Fighten mellan James Hunt och Nicky Lauda. Och en gång 1995, när Michael Schumacher blev världsmästare, så avgjordes det på Okayama. Det kommer ju Makoto Asahara att gnälla på mig för det uttalet, det kan jag säga. Men
ja, kul.
Vi kan ju notera i alla fall att fast då var det inte Japans GP, utan det var Pacific Grand Prix. Men de första 5 åren som Japans GP kördes på Suzuka så avgjordes VM där. Och är det några av er som har hängt med lite längre så kommer man kanske ihåg 1989 och 1990 när det var en fight.
Då måste man ha hängt med länge alltså.
Ja, men jag vet ju att det faktiskt finns ett helt gäng som gör det. De som läser bloggen och som lyssnar och som har, nog skulle jag tippa, är födda på 60-talet. Och de var med då.
Ja, fan vad grymma ni är som hänger med i bloggen och i podden då, när man har den åldern i bagaget. Det är jävligt imponerande.
Ja, visst är det. Jag tycker de är helt fantastiska.
Ja, verkligen.
Men de har ju koll på McLaren och fighten mellan Ayrton Senna och Alain Prost. Och där avgjordes 1989 och 1990 så avgjordes VM på Suzuka. Och senaste gången som det var en förare som säkrade titeln i Japan är väl 2011, Sebastian Vettel. Vad ska vi annars säga då? Jo, men Max Verstappen kommer väl att trivas här eftersom banan designades av John Hogenholtz från Nederländerna. Det här var en testbana för Honda under 60-talet. Och Hogenholtz, han avled i en trafikolycka i mitten av 90-talet, och han har designat flera F1-banor. Bland annat som han var med och jobbade på Zandvoort. Suzuka, där kör vi
också en skitkul bana att köra rent ur ett tv-spelsperspektiv vill jag säga. Det är de två banorna som jag har som favoriter, så då är han min gubbe alltså.
Ja, John Hogenholtz.
Alltså John Hogenholtz, det är han jag har att tacka för alla mina glada timmar bakom ratten.
Ja, absolut. Och den här helgen 5,8 km i ett varv, 53 varv. Det som är lite läckert, det är att den här banan påminner om en 8. Och den är många förares favorit. En av dem är Marcus Ericsson. Han pratar alltid väldigt, väldigt varmt om Suzuka. Han har ju faktiskt kört Formel 3 i Japan på sin tid också. Innan han gick vidare till F1-stegen. Och banan i sig, den har utmanande kurvor, som Marcus uttryckt sig. Ett skönt flyt och fantastiska kombinationer. Har man hört namn som typ 130R och S-kurvan? Känner du igen dem?
Inte uttryckligen, men bakom liksom ratten så skulle jag kanske göra det om jag ser dem.
De hör ihop med Suzuka i alla fall. Så att det här då, som jag sa, så ägs banan av Honda. Så vinner Verstappen VM-titeln, så blir det ju otroligt mäktigt, eftersom motorn fortfarande är en Honda, även om den har ett annat namn.
Ja.
Vad kan vi mer säga då? Förresten, Ferrari, de har inte vunnit där sedan 2004. Det var en stund...
Och det kommer de väl inte göra heller, för att det är en högpacebana det här. Det är ju en, det går fort. Mm. Det är en av de här snabbare banorna.
Men du vet ju inte hur vädret ser ut.
Nej, det vet man verkligen inte.
Så att man ska ju aldrig säga aldrig, men de har alltså, så, Michael Schumacher var den senaste Ferrari-föraren som vann där, och det är väl 22 år sedan då, så att det har ju hänt. Och att vi ska få se en sån kille som Tsunoda på pallen, det kan ju också, jag vet inte riktigt om det ens är troligt.
Nej, det är det inte. Men det vore kul, ja, att se.
Det är två japaner som har stått på pallen där.
Hade Tsunoda stått högst upp på pallen och Alex Albon på tredje, så hade Albon fortfarande varit längre än Tsunoda.
Ja, men det finns faktiskt två japaner som har stått på pallen där, dock ingen högst upp. Men det är Aguri Suzuki 1990, det var det året när McLarens Senna och Prost körde ihop i kampen om VM-titeln på den banan.
När den ena körde in i den andra.
Precis.
Mer än att de körde ihop ju.
Ja, så kan man också uttrycka sig. Och den andra, det är Kamui Kobayashi. Känner du igen honom då?
Namnmässigt, ja.
Mm. Han körde som teamkollega till Marcus Ericsson i Caterham år 2014. Men 2012 så stod han faktiskt på prispallen hemma i Japan.
Mm. Det har inte körts några race i Japan på 2 år. Senast som det kördes var 2019, va? 2020 och 2021 så var det ingen som körde, utan det var Bottas som vann 2019. Innan dess Hamilton, Rosberg och Hamilton. Hamilton dubbelvann ju 17-18 och 14-15. Flest vinster i Japan. Schumacher, 6 stycken. Hamilton, 5. Vettel, 4. Senna, Hill, Häkkinen och Alonso har 2 var.
Mm.
Det är den infon man kan få om Japans GP.
Ja, men det är också så här race som vi inte har varit på efter eller under eller efter pandemin. Så det är ju comeback där. Samma sak gällde ju faktiskt i Singapore.
Mm. Till förarnas stora glädje och till lyssnarnas stora glädje nu som har annat att ta tag i, så är det här avsnittet slut. För att det känns som att det är lite extra långt, men det är, så får det bli när vi hade ett och annat att gå igenom. Vi tackar alla som lyssnar. Vi tackar framförallt den som är född på 60-talet eller tidigare som lyssnar på podden. Det är imponerande, tycker jag, bara när vi ändå kom in på det. Följ bloggen på sportbladet.se, följ live-rapporteringen på sportbladet.se och kom tillbaka till det här forumet nästa vecka, så ska vi snacka ner Japans GP, för nu är det fan mig snart slut på den här säsongen. Sjukt.
Ja, det jädrar i mig vad det går undan.
Mm. Då säger vi tack och trycker plattan i mattan och kör härifrån.
Tack, tack. For all the kids out there who dream the impossible, you can do it too, man.